Men i adventstid så är en del utav det här med Jesu ankomst handlar också om Jesu återkomst. Alltså Jesus ska komma tillbaka. Bland det sista som hände i samband med att Jesus far till himlen och när lärjungarna står liksom och tittar bara så här efter honom, så står det en ängel, eller om det nu är några änglar, kommer inte ihåg, men man kan läsa om det i Apostlagärningarna 1, så står det i alla fall att ja, ni Galileer som står här, på det sättet som ni har sett Jesus lämna jorden så ska han en gång komma tillbaka. Och så får de uppdraget att gå in i Jerusalem, att liksom inte stå där liksom väntande och bara titta. Och det är det jag skulle liksom vilja stanna vid i den här dagens gudstjänst. Jesus återkomsten. Mänsklighetens och hela skapelsens hopp. Jesus ska komma tillbaka. Och jag ska läsa en text ifrån andra Petrusbrevet, det tredje kapitlet. Andra Petrus 3, vers 13 och 14. Ska vi se om vi får det på väggen här också. Och där står det: men efter hans löfte väntar vi på nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor. Därför ska ni, mina kära, medan ni väntar på detta, göra allt ni kan för att Gud ska finna att ni lever i frid, rena och oförvitliga. Det finns två uttryck i de här två verserna som jag kommer stanna vid. Det är speciellt det andra uttrycket. Det första uttrycket, det handlar om att vi väntar. Och det andra uttrycket handlar om medan vi väntar. Som det står då i vers 14. Vi väntar, men vad är det som händer medan vi väntar? Vad gör vi så att säga av den här väntetiden? Det här med väntan kan ju se väldigt olika ut. Bland det mest kanske besvärliga väntan, ja, dels kan man ju tänka tillbaka liksom på sina barndomsjular så här, när man skulle vänta på julafton. Då gick verkligen inte tiden fort. Det var ju liksom en evighet från det man vaknade på morgonen tills det var dags för julklappsutdelning. Det var sådär, ja, det var en riktig pers att gå igenom den där dagen. En annan sån här typ av väntan, det är ju när man kommer in i väntrummet. När man ska in till tandläkaren. Det är inte heller någon kul sits. Alltså man liksom är ju inte så där jättekonstruktiv de där minuterna. Utan har man tur så kanske man hittar någon veckotidning. Det är säkert någon damtidning. Och så bläddrar man in det. Eller så kanske en motortidning. Man vet inte vad det står i alla fall. Men man bläddrar så där och pulsen stiger. Och sen så ropar de upp ens namn. Och så får man då gå in till tandläkaren och så kommer domen. Alltså det är en sån där besvärlig tid av väntan i väntrummet. När vi läser om tiden inför jul så brukar jag ibland tänka på att ja, om nu jag väntar på jul så tänker jag då på Maria, Jesu mor. Hon började ju vänta någon gång redan i mars. Det var ju då hon fick budskapet från ängeln att hon skulle bli gravid. 9 månaders väntan. En väntan som också skapade säkert förväntan, längtan, undran. Också liksom en tid att få växa. Det var ju verkligen att växa rent fysiskt. För henne under den här väntetiden. En väldigt speciell tid av väntan. Kanske den motsatta till den här tiden i väntrummet hos tandläkaren. Vad händer medan vi väntar på Kristi återkomst? Hur ser den tiden ut? Hamnar vi liksom i tandläkarens väntrum med våra liv? Eller kan våra liv bli som Maria? Och då tänker jag att jag skulle vilja dela utifrån Jesu tal. Där han talar lite grann om att vänta. Den sista tiden i Matteus 25, ett ganska långt kapitel. Jag ska inte läsa det här kapitlet, men det här kapitlet handlar lite grann om hur man kan förhålla sig till den här tiden då man väntar. Och den tiden det här kapitlet talar egentligen om tre saker. Det talar om att ha olja till sin fackla eller i lampan. Det andra det talar om den här texten, det handlar om att förvalta eller ta vara på sin talent eller sitt pund. Och det tredje handlar om dem som Jesus kallar för dessa mina minsta. Jag ska säga någonting om de här tre olika sakerna då. Kapitel 25 börjar med, som det står i Bibel 2000, liknelsen om de 10 brudtärnorna. Eller de 10 unga flickorna. De här brudtärnorna, de fanns där för att proklamera när brudgummen kom för att hämta sin brud. De var liksom behjälpliga till bruden. Och de här 10 unga flickorna, 10 brudtärnorna, de hade var sin fackla eller en lampa. Och den här lampan, ja, det fungerade ungefär som det med fotogenlampa. Alltså det här att för att det skulle kunna brinna så var det tvungen att vara fotogen, eller i det här fallet då olja. Och det står att 5 av dem var förståndiga. De hade ju med sig sin fackla, men de hade också med sig olja till facklan eller lampan. Det står lite olika i olika översättningar. Och så står det om de 5 andra att de hade inte med sig någon sån här lerkrus eller kruka med olja, utan de hade bara med sig sin fackla. Och då står det att de kallades för de oförståndiga, eller Bojerts översättning så står att de var de tanklösa. Man skulle kunna säga att det var de ju då i dubbel bemärkelse. Oljan i Bibeln är ofta en bild för den helige ande. Läser man om olja i Gamla testamentet, likaså i Nya testamentet, så är det ofta en bild, en symbol för den helige ande. Och anden gör mycket gott i en människas liv. Det anden gör bland annat är att göra henne närvarande i sitt liv. Anden öppnar också perspektiv i tillvaron som man liksom inte bara ser eller får del av via nyheterna. Utan så att säga, historien går ju fram med många skikt och dimensioner. Och det som anden gör, det är liksom också att öppna en människa för mer än det som förmedlas via nyheter. Ger oss också perspektiv på det som ska komma. Det gör anden. Och anden, kan man säga, framför allt lyser på Jesus Kristus. Jesus i Johannes evangeliet talar just om anden på det här sättet. Jag ska läsa från Johannes 16, vers 12 och några verser framåt. Jag har mycket mer att säga er, men ni förmår inte ta emot det nu. Men när han kommer, sanningens ande, ska han vägleda er med hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv, utan förkunna det han hör och låta er veta vad som kommer att ske. Där har vi alltså det här lite grann med vad är det som händer, vad är det som kommer ske. Han ska förhärliga mig, till av mig ska han ta emot det han låter er veta. Alltså anden lyser kraftfullt på Jesus. Anden för alltid en människa närmare Jesus, inte bort från Jesus, utan till Jesus. Ett exempel på en människa som var vän med anden, som hade olja i sin kruka, det var en man som hette Symeon. Vi kan läsa om honom som mötte Jesus precis ganska kort tid efter det att Jesus föddes. I templet så utspelar sig en händelse. Och jag läser ifrån Lukas 2 där det står: i Jerusalem fanns en man vid namn Symeon som var rättfärdig och som var from och väntade på Israels tröst. Helig ande var över honom, och den helige ande hade uppenbarat för honom att han inte skulle se döden för han hade sett Herrens Messias. Ledd av anden gick han till templet, och när föräldrarna kom in med barnet Jesus för att göra med honom som det ser enligt lagen, tog han honom i famnen, prisade Gud och sa: Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid som du har lovat. Till mina ögon har skådat frälsningen som du har berett åt alla folk, ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna och härlighet åt ditt folk Israel. Alltså det står här i de inledande orden där Symeon beskrivs, så står det, eller så förknippas han med den helige ande på tre ställen. Det står: helig ande var över honom, den helige ande hade uppenbarat för honom, och ledd av anden gick han till templet. Så man kan ju säga att han var förtrogen med Guds ande. Jag kan tänka mig att Simeon hade många vänner som han kände och som han gärna umgicks med. Men jag förstår också utav den här texten att Symeon var också vän med anden. Och att han gärna umgicks med den helige ande. Och den helige ande hade talat att han skulle få se Messias innan han dog. Och han hade liksom också fått perspektiv på tillvaron på ett sätt som han kanske liksom inte hade hört utav andra. Hur nu nyhetsrapporteringen såg ut på den tiden, det vet jag inte. Men han visste någonting om denne Messias. Och jag tänker, när då Symeon är där i templet, så är det någon som verkligen är närvarande i situationen, så är det ju Symeon. Alltså när Josef och Maria kommer in med det här Jesusbarnet, jag menar, det är ingen annan som lägger märke till dem. Det fanns kanske väldigt många småbarnsföräldrar som var i templet med sina barn. Kanske en ganska stökig miljö. Men på något sätt anden rörde vid Symeons öga och vid hans hjärta. Så han såg det liksom ingen annan såg vid det här tillfället. Och det var inte så liksom att han sprang fram till Josef då och omfamnade honom och tyckte att det var så fantastiskt liksom nu att få se Messias. Utan han vände blicken neråt och ser liksom att i famnen på Maria och Josef så finns det ett litet barn, precis nyfödd. Ingen annan kunde ju liksom ana att det var Messias. Hur kan man se det? Och tydligen så kan man se med hjärtats blick. Någonting kan uppenbaras för en när man är vän med anden. Anden vill vara oljan i våra krukor, så att vi kan liksom hålla vårt liv brinnande, facklan brinnande i våra liv. Anden kan göra oss närvarande. Närvarande i det liv som vi faktiskt lever, med de omständigheter som vi har. Vi är här med andens hjälp. Ibland så tror jag att vi ändå, vad ska man säga, räknar ut oss själva. Ungefär som en del människor, jag kan ju höra en del människor säger om det här med kristen tro, eller man säger då liksom att bli religiös. Så kan en del säga så här att ja, men jag är inte religiöst lagd. Det är väl härligt att du tror på det där, men jag är inte religiöst lagd. Ungefär att det handlar kanske om någon slags läggning i livet. Och så tror jag kanske att en del också av oss tycker att kristen är jag väl och med i en församling, men jag är inte så där andligt lagd. Och så har man någon kanske bild av hur det här med att vara andlig ska vara. Att man är kanske, ja, man ser lite så här from ut och det kanske lyser lite i ögonen på ett speciellt sätt. Och man är lite mer hängiven när det är lovsång och så vidare. Då, va? Och så får vi en väldigt smal bild. Och en bild som på något sätt exkluderar kanske 95% av oss. Jag tror att det är väldigt bra om vi liksom skalar bort det där om hur andlighet ser ut. Anden kan vara vän med dig precis som den du är. Anden kan komma till dig, kommunicera med dig, göra dig närvarande i ditt liv. Var liksom den här oljan i ditt liv. Du behöver liksom inte vara andligt lagd, utan det räcker med att be utifrån sin fattigdom: kom helige ande, fyll mitt liv och fyll min vardag. Det andra som det talas om i Matteus 25, som handlar också om medan vi väntar. Det är det vi brukar kallas ibland liknelsen om de här punden eller talenterna, som det står i Bibel 2000. Och där står det inledningsvis i texten om en man som reser bort. Och han planerar vara borta en längre tid. Jag ska läsa själva de här inledande verserna. Det blir nämligen som när en man skulle resa bort och kalla till sig sina tjänare och lät dem ta hand om hans egendom. Den ene gav han 5 talenter, den andra 2, den tredje 1. Åt var och en efter hans förmåga. Sedan reste han därifrån. Den som hade fått 5 talenter gav sig genast iväg och gjorde affärer med dem så att han tjänade 5 till. Den som hade fått 2 talenter tjänade på samma sätt 2 till. Men den som hade fått 1 talent gick och grävde en grop och gömde sin herres pengar. Ja, en man reser bort. Han har egendom och han ger av den här egendomen till sina tjänare för att ta hand om den, förvalta den. Jag tror att det här är ju då också en bild för att någonting har lagts i varje människas liv och i varje människas händer från skaparen. Någonting som har liksom förmågan att växa och förmeras i en människas liv. Vad kan den här talenten stå för någonting? Eller som det stod då i den gamla översättningen, pundet. Ja, inte är det engelska pundet det handlar om i alla fall. Det är ju väldigt skönt att det inte är det vi ska förvalta. Vet inte hur det kommer gå med det i dessa brexit-tider. Men jag tror att de här orden i början också av texten kan säga oss någonting, där det står att han gav till var och en efter hans förmåga. Alltså Gud ger inte bara ett uppdrag, utan Gud är den som ger oss förmågor, förutsättningar. Ibland är jag förundrad över så mycket förmågor som kan finnas i människors liv, så mycket förmåga som kan finnas i en kyrka, i en församling. Någonting som människor använder till glädje för andra och för gemenskapens skull. Åt var och en efter hans förmåga. Jag tror att det kan vara ganska vägledande när vi tänker på detta med vad pund och talent är för någonting. Ta till exempel detta med musik. Jag menar, det är ju verkligen en form av förmåga. Människor som har den musikaliska gåvan. Men det finns ju en uppsjö av gåvor och talenter. Det kan vara praktiska förmågor. Alltså människor som är duktiga på att snickra eller duktiga på detta med el eller duktiga på att administrera eller duktiga på ekonomi. Och så använder man det, inte bara så att säga för sin egen del, utan man är liksom generös med sin förmåga. Man låter gåvan också få finnas i ett sammanhang. Människor som tycker om att också bedja och att bedja för andra. Människor som kan ha förmågan att utlägga Guds ord, att predika över det. Gud har gett oss förutsättningar, förmågor. Och frågan är så att säga, vad är det som gör att de kommer till användning? Jo, det är när, tror jag, när man sätter in sin förmåga, sina kunskaper, det som Gud har gett en, in i ett sammanhang bland människor så att det också blir till glädje för andra. En annan bild som Jesus använder i Johannesevangeliet står det om att han är vinträdet, vi är grenarna. Och så säger Jesus i samband med det att ni har inte utvalt mig utan jag har utvalt er. Och jag har bestämt att ni ska bära frukt. Så man kan väl säga att frukten är ju bilden av att det liv som finns i trädet. Och det nu är du då som är det här trädet. Det finns ett liv i dig. Så är frukten det som kommer andra till del. Alltså trädet äter ju inte sin egen frukt, utan det är ju alltid någon annan som gör det. Den som går förbi och plockar utav det. Som kan då göra, om det nu är äppelmos, äppelkaka, äppelpaj eller vad det nu är då. Alltså hur som helst, frukten är ju någonting som kommer andra till del. Det är att förvalta, tror jag, sitt liv. Att vara förenad med Kristus så att det liv som finns i honom och som också bor i mig då, som tillhör honom, kan bli till glädje och till välsignelse i det sammanhang jag lever. Här tror jag också glädjen kan vara vägledande. Att det jag finner glädje i, det kan ofta liksom vara en signal för vad jag också har mina gåvor och min uppgift. Sen kan det ibland också vara, precis som det är för trädet, tider då man inte bär så mycket frukt. Det kan vara helt naturligt. Trädet producerar liksom inte bara frukt så här, månad efter månad. Utan ibland går trädet liksom in i vila, precis som det är nu. Det är en vila för, nu har inte vi något fruktträd längre. Vi hade ett plommonträd, men det blev inte så mycket med det. Så det fick säga hej då, eller vi sa hej då till det. Men vi har några svartvinbärsbuskar och vi har en krusbärsbuske. Alltså nu, de har tappat löven. Jag har liksom beskurit det lite grann. Och kanske det kommer bli en vår och en sommar då det kommer liksom bli en ny skörd. Så kan det också vara en människas liv. Vi kan liksom få vara med tider där vi tycker att ja, det kanske inte händer så mycket i mitt liv. Och det kan komma tider då liksom vi får bära mer frukt. Så det kan också se olika ut. Så medan vi väntar, ja, då är det också att vara här och nu. Med det liv och de gåvor som man har, det Gud har lagt ner i en. Det sista i det här kapitlet, det är det som Jesus beskriver som mötet med det han kallar för dessa mina minsta. Jag ska läsa. Jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var hemlös och ni tog hand om mig. Jag var sjuk och ni såg till mig. Jag satt i fängelse och ni besökte mig. Då kommer de rättfärdiga att fråga: Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig mat, eller törstig och gav dig att dricka? När såg vi dig hemlös och tog hand om dig, eller naken och gav dig kläder? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och besökte dig? Och kungen ska svara dem: sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig. Ja, om vi ska följa i Jesus spår så kommer vi oundvikligen att bli berörda och delaktiga av den kärlek som ser dem som Jesus kallar för dessa mina minsta. Och då är det de som saknar kanske väldigt mycket av det som jag har. De som saknar det kylskåp som jag har. Eller de som saknar den vattenkran som jag tar så för självklart. De som på grund av sviktande hälsa är bundna till sjuksäng. Eller de som av olika anledningar sitter bakom lås och bom. Och det är som att här ju beskrivs så att säga vad också verkligen äkta och sann andlighet är för någonting. Det är som att sann andlighet, det går liksom alltid ut i våra händer på något sätt. Det leder alltid till handling. Äkta andlighet, det lättar alltid på våran plånbok, och det gör det med glädje. Det är som att anden, den avsätter den avgud som kallas för bekvämlighet. Och gör oss villiga till att också offra i vårat liv för någon annans skull, för någon annans behov skull. Dessa mina minsta, ja, det, jag tror inte det handlar om fysisk storlek egentligen då, va? Utan jag tror att det handlar om att vi kan möta människor kanske precis i vår närhet. Ibland kanske det är någon i vår egen familj eller vår egen släkt som behöver oss på ett speciellt sätt. Jag vet, jag lyssnade till en pastor för några år sedan som liksom hade verkligen, kan man säga, i hans liv levt med en kallelse som hade fått beröra många kristna i vårt land och många församlingar och kristenheten i stort. Nu var han ganska gammal och hans fru var gammal och bräcklig. Men då sa han så här, att han hade upplevt att Herren hade sagt till honom att nu är det Solveig som är din kallelse. Alltså han hade förstått att det handlade om någon i hans närhet som var en av dessa mina minsta. Och jag tror att det kan handla om väldigt små, ibland enkla handlingar. Jag läste för ett tag sedan en dikt. Jag tänkte jag ska läsa den här nu mot slutet. En dikt av Verner Aspenström. Levde på 1900-talet. Han skrev en dikt som heter Ett nytt folk växer upp. Jag tycker mig se ett nytt folk växa upp. De självklara. De vänder sig inte bort eller sträcker sig bortom. Söker inte sak, instämmer inte heller, utan tar sig an det överblickbara, det närmast nödvändiga. Som vintern tar sig an snödriverna och våren lökarna. Inte är de många, men deras antal växer, tycks det. Häromdagen såg jag en ung vårdare ta sig an en gammal kvinnas hemlängtan. Arm i arm travade de genom korridoren, förbi de hjälplösa oljefärgstavlorna, tills väggar och tak besegrats. Inte skedde det genom psalmsång eller boklärd terapi. Jag begriper inte hur de bär sig åt, de självklara. En eftermiddagsseger bara. Som om livet inte bara bestod mest av förmiddagar och eftermiddagar. Ja, som jag sa inledningsvis så tror jag liksom Gud inte har tänkt med vår väntan liksom att nu kan ni sätta er i väntsalen. Och inte för att liksom studera biljetten till himlen och försöka liksom klura ut att när är det dags för avgång. Det är väldigt många som spekulerar i det. Jag tror att det liksom inte är vår kallelse. Däremot så har Gud ändå lagt ner en väntan i oss. Vi är ett folk som väntar. Och precis som skapelsen som det står i Romarbrevet 8 väntar otåligt. Så kan vi också bära ändå inom oss den här väntan på att skapelsen ska befrias och mänskligheten ska befrias. Och vi ska få se den rätte konungen ta sig an den här världen. Väntan kan få växa och växa till förväntan och växa till längtan. Men medan vi väntar så får vi be: kom helige ande i mitt liv, gör mig närvarande där jag är. Hjälp mig att ta vara på det som du har lagt ner i mitt liv. Låt mig få bära frukt på ett gott sätt. Och hjälp mig också att kunna se någon av alla dessa dina minsta. Vi ber. Herre, jag ber att du, Herre, skulle få använda våra liv, att vi skulle få vandra tillsammans med dig i den här världen, i väntan på din återkomst, Herre. Jesus, låt våra liv, Herre, få vara fyllda av din ande. Låt våra liv få vara fyllda av ditt liv, så att vi kan bära frukt. Hjälp oss att kunna se också den som har det vi äger, Herre, kanske överflöd ibland. Hjälp oss att vara frikostiga, Herre. Hjälp oss att vara generösa. Ta hand om oss och led oss. Ta hand om resten av den här gudstjänsten, Herre. Gör ditt verk i oss. Amen.